Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Välkomna till Expressens mediepodd Lägg ut med mig, Karin Olsson, biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Halslind och är redaktionschef.
Magnus, vet du vad jag har gått och tänkt på?
Åsa Lindeborg.
Nej.
Karin Pettersson.
Det var många år sedan. Nej, jag har tänkt på det här. Att om jag någon gång kommer skriva en roman i tidningsmiljö så kommer en av huvudkaraktärerna att bygga på dig.
Ja, jättegärna. Speciellt om det är som de här journalisthjältarna i We Crashed och The Dropout. Så jag har sett båda streamingserierna på slutet och hela serien är ju som reklam för att bli affärstidningsjournalist. Har du tänkt på det, Karin?
Nej, jag har inte sett dem. Vad heter de? We Crashed.
We Crashed handlar ju om WeWork, hela den startupen
som blåses
upp och kraschade. Och The Dropout handlar ju om Elizabeth Holmes. Hon som startade det här blodtestningsföretaget som på som man testar en droppe blod och sen var allting fake och just allt blev uppblåst och hela startupvärlden och alla kändisar var med på det. Men i båda fallen så är ju Wall Street Journal som har avslöjat de här med journalistik och det har varit då affärsjournalister som har sett det alla andra har blundat för.
Vilken streamingkanal går de här på?
We Crash går på Apple TV och The Dropout på Disney Plus.
Jag hade inte de här då serierna i åtanke utan jag tänkte ju
mer... Du kanske var med på Struve och Arvid Falk.
Struve och Arvid Falk? Röda rummet?
Och som rumlade omkring.
så långt tillbaka i tiden är jag inte heller.
Struve vände kappan efter vinden.
Nej, jag tänkte kanske mer lite mer deckarsjängen kanske. Mm. Jag menar du som den garvade redaktionschefen på kvällstidningen som har sett och hört allt om människans mörkaste sidor. Och som sen varje lördagsmorgon sitter och myser med Melodikrysset. Alltså, den kontrasten.
Vad du säger.
Men den kontrasten,
jag blir varm i hela kroppen.
Den kontrasten, den är ju fantastisk att använda lite rätt. Mm. Alltså ena dagen skandaler, ond bråd, död. Nästa då är det lodrätt 5 med kaffe med dopp. Alltså, jag tror Lisa Marklund hade inte kunnat komma på något bättre.
Lisa skapade ju Annika Bengtsson efter Niklas Svensson som sitter här ute på redaktionen. Mer rektor än någonsin skulle jag säga. Lisa kan ju en ny bok vart Annika Bengtsson dominerar sajten ungefär som Niklas gör idag.
Ja, men...
Alltså huvudkaraktären i hennes deckarböcker är formad efter Niklas som hon då hade som kollega.
Men det fanns väl också en redaktionell chef som var modellerad efter Bengt Bengtsson som jobbade här.
Mm, gammal redaktionschef och nattchef i jättemånga år.
Precis, och du är väl då vår tids Bengt Bengtsson?
Mm. Ja, det blir finaste jag har hört på jättelänge.
Ja. Får se om jag skriver.
Jag älskar Benke.
Ja, jag ser om jag skriver någon sån roman då. Men apropå Melodikrysset, det slog ju ner som en bomb att Anders Eldeman slutar som programledare där efter 26 år. Isabelle Hadley-Kamp, ledarskribent på DN, hon twittrade ironiskt efter chockbeskedet. Citat. Paniken sprider sig på DN-ledare efter att flera kollegor har fått flash-sms om att någon slutar på Melodikrysset. Kanske har en koppling till kriget i Ukraina, men jag sitter med hörselkåpa och kan ha hört fel. Slutcitat. jag är lite som Isabelle, jag har inte lyssnat på Melodikrysset alls mycket, men det har ju hållit på sedan 1965.
Ja, en jätteinstitution och även väldigt kopplat till tidningar, för innan många nu gör Melodikrysset i appen digitalt så var man ju tvungen att få krysset någonstans för att kunna fylla i det och följa radiosändningarna. Då var ju Expressen, Aftonbladet och morgontidningarna leverantörer av det. Och blev det någon gång fel att en redigerare råkade lägga in ett gammalt melodikryss, vilket har hänt. Du kan tänka dig hur det ringde här förra tiden.
Men vad är det som händer inombords i dig, Magnus, när du hör det här?
Riktigt varmt välkomna till ännu en omgång av Melodikrysset.
Åh, fantastiskt. Jag ser ju alltid Melodikrysset på lokal, såklart.
Jaha.
Det måste göras ute.
Jag trodde man satt med en pelargon i fönstret och typ doppa mandelkubb i kaffet, eller?
Nej då, det är på på Södermalm i Stockholm har Melodikrysset i högtalarna, och det är fullsmockat och kö utanför där. Du får bipa stället så att inte vi missar plats nästa gång. Nej, men det är deppigt såklart, Karin, och jag är ju både glad att du tar upp det här, men samtidigt lite moloken över det som har hänt med Eldeman. Och ska man aldrig någonsin få en kvadruppelfråga igen på Påve Ramels ta de skorna, fyra ord. En gång i våras var ju också Anders Eldeman borta, och det har han aldrig varit, och då var Titti Schultz och Lasse Persson från Stockholm ersättare. Så jag missade inte att det varit något i görningen, för normalt har han kört 52 veckor per år, Eldeman, och i motsats till de tidigare programledarna, de har varit typ fyra stycken på totalt på 60 år, så har han då både gjort krysset själv och programlett.
Det är otroligt, ja, vilken gärning. Och som jag förstår det så ska Eldeman ersättas av inte en person utan två, för det är ingen annan som pallar göra det här 52 veckor om året.
Ja, men jag undrar vad han ska göra istället. Han pratar om var någon sommarstuga i Stockholms skärgård, men snacket i radiohuset är att han har det väldigt gott ställt.
Jaha, han kan gå jag vet inte hur gammal han är, men han går väl i pension då, gissar jag. Själv säger han att de två som ska ta över, det är precis de han hade önskat.
Mm, och jag har inspirerad av medienyheterna jag lägger ut förra veckan här, luskat lite där, och jag har fått fram ett namn.
Oj!
Mm, och vi spelar in nu på torsdag, och det läggs ut på fredag morgon. Och det kanske har kommit ut innan dess, och då vet ni om jag har rätt eller fel. Men Anna-Charlotta Gunnarsson...
Wow, ja, det skulle vara rimligt om hon fick det. Hon är ju en känd journalist som har jobbat väldigt mycket med musik och även gjort samhällsprogram som pop och politik. Och, ja, men sån här riktig nörd som kan jättemycket och mysig och varm.
Men det här hålls nästan lika tätt som sommarpratarna på Radiohuset.
Ja, det kan jag tänka mig.
Så det har
mig.
Inte varit lätt. Jag har fått försaka barn, mitt arbete ute vid desken, relationer för att gå all in på att ta reda på det här tillägg ut. Men det här är namnet jag fått fram.
En sak är säker i alla fall, och det blir inte Lotta Bromé som tar över Melodikrysset, för hon har ju efter 5 år i total radioskugga fått jobb på Mix Megapol. Och den här tiden har hon ägnat sig åt att jobba som musiklärare, jobba på fritids och även som slöjdlärare. Var inte det lite...
Ja, vad härligt.
Var inte det lite...
Det gör min svenska också.
Ja. Det var paret Shimoda i Aftonbladet som intervjuade henne om comebacken, och det var där det stod det här om slöjdlärare.
Paret Shimoda är ett par som är ute och jobbar, får man säga.
Jäklar,
om man någon gång rör sig på stan och det är någon slags mingel eller vimmande, då står de där.
Ja, de drar ju fram bra grejer hela tiden till Aftonbladet. Nöje. Men det framgick inte om det var trä eller syslöjd, så det var ändå en brist i artikeln. Vad tror du? Lotta Bromé, var det träslöjd eller syslöjd?
Träslöjd, och fy den unge som leker med vinkelsågan. Men det jag har hört om Lotta Bromé och den här satsningen på Mix Megapol, det är ju att det påminner ganska mycket om P4 Extra, hennes gamla succékoncept på Sveriges Radio.
Ja,
vad tycker du, Karin?
Ja, men det gör det. Det är väl samma koncept.
Och Lotta var ju med och utformade P4X en gång i tiden, så hon är ju bekväm med det. Men det som kommer saknas för henne nu, det är ju hela Sveriges organisation med experter, reaktioner i hela landet, korrespondenter runt om i hela världen. Och det kanske inte är lika lätt om man sitter själv i en reklamradiostudio. Men jag har märkt att de försöker använda T4s nyhetsredaktion på något sätt i något samarbete. Det har dykt upp T4 personer där. Jag vet inte om de har något avtal med dem.
Ja, jag vet inte heller, men det är uppenbarligen en ganska stor satsning från Mix Megapol som då ägs av Bauer Media. Tidigare har de bara haft en programledare som sitter och spelar musik. Nu har de det här väldigt redaktionellt arbetade programmet då varje eftermiddag. Och det var ju verkligen fullspäckat i Lotta Bromés första program. Hon minglade med ABBA i London och till och med kungen och drottningen.
Ja, men det var ju nästan ett event att Lotta Bromé var på plats. Kul att se dig, så Annefrid. Från ABBA. Vad fin du är, så Sara Larsson.
Ja, det blev inte bara en comeback för ABBA utan även för Lotta Bromé. Vi kan väl höra när hon kämpar det här med kungen och Silvia.
Lotta Bromé, jag har varit på middag och ser till och med uppe i slottet. Ja, det jag förstår det. Det blir så konstiga sammanhang. Hur känns det att vara här ikväll, drottningen?
Ja, det är väldigt spännande. Jag har aldrig varit med om en sån show, så det är, tekniskt är ju det fantastiskt. Det är roligt att se.
Jag har försökt att förstå i mitt huvud hur det ska vara, men jag kan inte ens tänka så långt.
Nej, det är svårt att föreställa sig. Så jag försökte, jag frågade Frida hur det var, och hon sa chef att det var väldigt spännande. Så det blir kul ikväll.
Och kungen, jag vet att ni är musikintresserad. Ni har till och med lagt musik åt mig i ett program en gång i tiden, Valborgsmässoafton. Jo då, och bra blev det. Hur känns det att se ABBA ikväll då?
Jo, men det ska bli jättekul, absolut. Ja, men det är, man känner igen varenda låt och så vidare, och det är, alla låtar är lika bra.
Alla låtar är lika bra, tycker kungen.
Ja.
Vilken är din ABBA-favorit, Karin?
ABBA-favorit? Dancing Queen får man väl säga då. Men varken kungen eller Silvia verkade känna igen Lotta på mig fullt ut.
Hon följer en fin kungareporter-tradition där, att sätta sin egen koppling till kungahuset i centrum där. Hon påminner Silvia om att hon hade varit på middag på slottet, och kungen om att han valt musik till programmet. Som jag fattar, Silvia kom inte ihåg middagen, men kungen hummade igenkännande.
Ja, precis. Men de hade verkligen satsats i första programmet. De hade även en intervju med en kärlekskrank Janne Josefsson som berättat att han längtade efter en ny omvälvande förälskelse. Och det var en otroligt stark avslutning på hela Lottas första sändning med 12 män och kvinnor som saluterade henne. Så det var ju en helt enorm pepp. Så jag tror faktiskt att P4 och även P1s Nordegren och Epstein, de får nog akta sig lite.
Jag hoppas de kör på här. Talk radio är jättestort i många delar av världen. Ofta då lite mer politiskt än det här. Att man håller med kanske en högertyckare, den här Rush Limbaugh i USA. Eller.
Och Lotta Bromé, hon har varit nästan 40 år i public service. Jag tror inte hon kommer att bli en politisk pratare. Men Nordegren och Epstein, alltså, herregud. De får ju verkligen se upp, för de är i en riktig formsvacka. Ja, men jag hörde sändningen i veckan där Daniel Alling då, som redan ska sluta som programledare för Nordegren och Epstein för att bli korre i Tyskland. Han har ju bara kört där i inte ens ett år, tror jag. Han ledde sändningen där tillsammans med Nordegren och han var sur som ättika.
Alling eller?
Nej, Nordegren var sur. Och han hängde nästan inte med på en enda av så Daniel Allings krokar, utan var bara helt avmätt och irriterad, för han mådde så dåligt. Hör här bara två små exempel från de första 10 minuterna.
Du, egentligen har jag har ju förlängt din karriär nu 2 gånger. Har du tänkt på det?
Ja.
Du har ju, du skyller mig ett stort tack. Och åtminstone en flaska champagne eller någonting.
Okej.
Vi får se hur det går med den saken. Ja. Så när du slutar här på SR så blir det inte champagne, det blir ingen vaskning av champagne?
Nej, jag tycker inte man ska spruta på varandra överhuvudtaget. Det är väl också ett slöseri med jordens resurser.
Det är väldigt mycket både spruta champagne. Alltså.
Men brukar du göra det?
Nej, det skulle jag inte heller göra. Jag skulle hellre höja en skål till din ära i så fall när du slutar.
Men det... nu ska jag ju fortsätta. Varför pratar du att jag ska sluta?
Nej, precis. Nu ska vi fortsätta. Jag vill höra din inställning kring mjölk, vin eller champagne.
Jag tror Nordegren är så jävla sur för att Daniel Alling fått det här Berlinjobbet.
Ja, kanske. Jag tror också att Nordegren längtar ut. Han vill ju aldrig sluta jobba. Men anledningen till att de två körde, det var ju första gången och sista, får man anta, det var att Nordegrens vanliga parhäst, Louise Epstein, hon var ledig för att vara med sina barn. Och man kan väl bara konstatera att hon aldrig får vara det igen. Hon får heller aldrig ta något annat jobb. För att det verkar ju bara vara hon som kan lira med Nordegren. Och alltså hon får till och med avstå melodikrysset om hon skulle få.
Tänk att få henne där.
Ja, det skulle vara fint. Heard versus Depp. Är det den största nyhistorien sen Jolie och Pitt skilde sig, eller Magnus?
Det är den största rättegången i USA sen O.J. Simpson, höll jag på att säga. Men nu var det mätningar att det är den största historien.
Aha, oj. Ja, det har ju pågått i 6 veckor nu. Och Heard dömdes ju i onsdags för förtal av Depp efter sin uppedda artikel i Washington Post om att hon utsatts för sexuellt våld. En artikel där hon inte ens pekade ut en man. Och det här har ju varit en mediehändelse av stora mått. Och vi har med oss Irena Pågar, chefredaktör för Veckorevyn och kolumnist i Expressen, för att prata om detta. Välkommen, Irena.
Tack snälla.
Ja, du skrev en krönika om domen i Expressen som vi la ut på sajt på onsdagskvällen. Hur ser det ut i din inkorg idag?
Jag har faktiskt inte hunnit gå igenom allt, men tyvärr har vi i alla fall en person som har sagt: nu kommer jag aldrig mer läsa Expressen, nu går jag till SVT. Så jag får väl be om ursäkt till er. Men det är ett enormt tryck. Jag var precis inne och fick liksom begränsa kommentarerna på min Instagram. Det har jag aldrig behövt göra innan. Och då har jag ändå varit i en del liksom blåsväder förut. Så det har varit extremt intensivt. Jag tror att det var 5 maj jag skrev första texten om den här rättegången. Och sen dess så har jag fått meddelanden varje dag från väldigt upprörda Depp-fans som skriver extremt grova saker om Amber Heard, men också om mig ibland. Så det är mycket känslor onekligen kopplat till den här rättegången.
Justice for Johnny Depp, den hashtaggen på TikTok, har nu 10 miljarder visningar jämfört med Justice for Amber Heard som har 39 miljoner. 10 miljarder visningar på rättvisa för Johnny Depp, 39 miljoner för rättvisa för Amber Heard.
Jag har ju inte varit liksom intresserad själv av det här, men det har liksom inte undgått än att ta del av rättegången, för den har ju livesänds och sen har det här tryckts ut på TikTok och på Instagram, så man har ju ständigt förevisats videoklipp som hånar Amber Heard eller memes om henne och bara så här direkt kvinnohatande klipp nästan.
Ja, du är ganska representativ där, Karin, för att när Irena skrev den här krönikan hos oss den 5 maj som du refererar till, Irena, om just det bubblande hatet eller det framvällande hatet mot Amber Heard, då var det naturligtvis många som läste den, och det har skrivit flera andra texter i svenska medier på liknande tema efter det, men det var inte så där enormt mycket läst. Men många har ju liksom sugits in i den här rättegången efterhand, och när domen kom, då välte sajten. Vi har inte haft så mycket trafik på jättelänge. Trafik är då läsare som strömmar in i sajten. Så att, har du märkt i responsen till dig också, Irena, hur det här har accelererat efterhand?
Ja, jag har ju liksom märkt hur nya, extremt insatta inom statiken personer hela tiden dyker upp och anklagar mig väldigt mycket för att inte veta vad det här handlar om, medan de vet och sådär. Men de fanns ingenstans för en månad sedan. Så det är väldigt, jag förstår inte riktigt hur människor har haft tid att titta på varje sekund om den här rättegången som alla säger att de har gjort. Alltså inte ens jag har gjort det, och det har jag varit öppen med. Bland annat i en live-chat i Expressen som jag också fick mycket skit för. Om du inte har sett varje sekund så kan du inte uttala dig. Och jag tror att jag har fått uppemot 100 mejl bara morgonen efter att den här domen kom.
Och en som faktiskt har, i motsats till mig, Karin och dig, Irena, sett allt, det är Camilla Läckberg. Och hon skrev häromdagen: jag har sett allt och jag tror henne faktiskt inte. Jag tror att hon medvetet och utstuderat ville förstöra hans liv och karriär. Och hon fick 1500 kommentarer på den ungefär, och nästan alla höll med. En som verkligen höll med, det var hennes kille, eller make, Simon Sköld. Är de gifta?
Ja, det är de.
Ja, det är de.
Största av allt är kärleken. Simon skrev då: Amber är en fara för alla, borde spärras in och kasta bort nyckeln.
Och
Laila Bagge gjorde en sån här, nu visar jag studion för Karin, en emoji där man kastar upp händerna.
Men det sa Magnus glad ut med händerna i luften. Ja, de här livesända rättegångarna är vi ju inte vana vid i Sverige, och det är ju väldigt speciellt. Vad är din reflektion kring den här typen av rättegångar som blir ett mediespektakel, Irena?
Men jag tänker att det är ganska lätt att prata om det här fallet som att det är normalt, även alltså i USA-mått mätt, att den livesändes. Men det är faktiskt inte det för att vara i USA heller. Det är extremt ovanligt att man sänder rättegångar som handlar om våld i nära relationer eller sexuellt våld, just på grund av hur utsatt den som har kommit fram med anklagelserna blir, alltså den som vittnar om det här våldet och de här övergreppen. Och i Virginia är det också extremt ovanligt. Som jag har förstått det så har det inte gjorts innan. Så det här är verkligen en helt ny typ av beslut. Och jag tror att den här domaren kommer att bli ifrågasatt för det. För jag har sett från många jurister i USA som säger så här: oavsett utfallet och oavsett liksom vem som har gjort vad, så har det här en extrem påverkan på USA som samhälle. Och det som har påverkan i USA har ju påverkan även i Sverige. Vi är ju väldigt amerikaniserade.
Jag tänker att den stora anledningen till att Depp-teamet vill att det här skulle sändas är väl för att Johnny Depp har många fler fans än Amber Heard. Och det är de som har satt igång den här kampanjen nu som har varit otroligt framgångsrika. Till och med sådana som jag som aldrig har sökt efter detta har blivit exponerad för den här kampanjen i sociala medier.
Ja, men också att fokus har flyttats från vad han anklagar henne för att ha förtalat honom om. Och det har inte handlat så mycket om exakt det. De tre meningarna i den här Washington Post-debattartikeln som hon skrev. Utan det har handlat om deras språk, vad hon har skrikit, vad hon har kastat, hur hon har uppträtt, hur han har uppträtt. Och det blir massa bråk kring det. Som blir spin-off och folk har diskuterat och gjort mems av och så vidare. Mm. Och så har man kanske tappat bort grundfrågan. Jag skulle bara kort rekapitulera för de läggutlyssnare som inte har varit med, som Camilla Läckberg här i varje sekund. Och då var det så att The Sun för några år sedan, den engelska tabloiden, kallade Johnny Depp hustrumisshandlare. Johnny Depp stämde The Sun i England. The Sun tog då fram, tillsammans med Amber Heard, 12 bevis på detta. Och en engelsk domstol slog då fast att det fanns substantiella belägg för att han hade misshandlat henne under flera år när de var gifta. Och det var så här, i början av 2013 slog han ner Amber till marken efter att hon skämtat om hans Wine of Forever-tatuering. Vad är Wine of Forever?
Det är en tatuering, jag tror att det stod Vanessa på den innan. Och sen så gjorde han liksom en cover-up och så frågade hon vad det stod.
Var det inte Winona Ryder kanske?
Jo, det kanske
nej,
det var.
Vanessa Paradis, förlåt, jag hänger inte med i hans
jag vet inte, nej, precis.
Men och så vidare, så i mars 2013 attackerade han Amber i raseri samtidigt som han var påtänkt på droger. Han slog henne så hårt så hennes läppar blöda. I maj 2016 kastade Depp en telefon på Amber och så vidare. Det bevisade sann och då slog man fast det var inte förtal. Då tog sen Depp detta vidare till USA och det var en domare i England som slog fast att nej, men det stämmer, det här har hänt, det var inte förtal. Då tog man det till en juryrättegång i USA och Irena refererade till en domare i USA här också. Det är en domare som tillät kameror, men sen är det då en jury som har beslutat domen. Och då var det 5 män, 2 kvinnor och på 3 punkter så ansåg man att Amber Heard hade förtalat Johnny Depp. På en punkt ansåg man att Johnny Depp hade förtalat Amber Heard. Sammanlagt så blev det $8.3 miljoner till Johnny Depps fördel som hon ska betala. Mm.
Och som jag nämnde tidigare så skrev ju Heard 2018 en artikel i Washington Post där hon skrev då om att bli utsatt för våld, men då hon helt anonymt, det var alltså hon nämnde inte Johnny Depp ens en gång. Jag måste säga att det här känns ju som ett bakslag för yttrandefriheten faktiskt i USA. Men där har det ju varit en väldigt stor frihet får man säga. Och där MeToo ökade utrymmet för kvinnor kan man säga. Men nu kommer då det här där hon inte ens kan skriva en artikel anonymt om saker hon har upplevt. Och bli utsatt för den här hatkampanjen som når hela världen. Det är väldigt speciellt. Och Rena, du kom ju nyligen med en bok som heter Backlashen som handlar om bakslagen efter metod. Du kanske skulle ha väntat några månader med att komma ut med den för att det här är nästan det bästa exemplet tycker jag.
Men, och det är ju, alltså jag vet att när den här boken kom så, alltså den fick ju ett fint mottagande, men den fick ju också ett mottagande som var så här: nej, men det här stämmer inte, det här är en konspiration, så här kan det inte vara. Och jag var lite så, vi får väl vänta och se. Liksom, kom tillbaka om ett år så får vi se vad som har hänt och hur samhällets och kvinnors yttrandefrihet har utvecklats. Vi har sett det förr och vi kommer se mer av det här nu. Vi har redan finns indikationer på att den utredning som har pågått mot Marilyn Manson, en polare till Johnny Depp, att polisen där har börjat säga nu att nej, men vittnena är inte trovärdiga och där finns det många offer. Så att det här tror jag absolut kommer få effekter, och som jag skrev i min text där efter domen, det här fallet har från första början handlat om MeToo och skräcken för den starka rösten som kvinnor fick 2017. Hade det inte varit för MeToo hade ingenting av det här hänt. Och jag tror att vi måste vara extremt uppmärksamma på det. Och hur lätt det är att dras med i det här. Det har skett en enorm radikalisering under den här rättegången. Som vi alla har sett. Och där tror jag att man behöver liksom hålla huvudet kallt och rannsaka sig själv lite.
Man får ge lite perspektiv, man tänker på vilken enorm publicistisk debatt det blev efter den här olycksaliga Lamberts livesändningen där han då talade illa om kvinnan som anklagade honom. Och vilken räfst och rätta ting det blev då i Sverige efter detta. Och sen jämför man med Depp Hur där liksom otroligt grova anklagelser och lögnkampanjer, allting bara pågår. Och den publicistiska debatten är ju, ja, begränsad får man väl ändå säga.
Ja, jag hoppas att du skulle komma in på det. För att jag tycker faktiskt att medierna har, svenska medier, har en läxa att lära i det här. Jag tycker att man alldeles för sent kom in och började försöka förklara vad det är som händer i sociala medier och hur den här typen av påverkanskampanjer kan fungera. Man har liksom inte tagit det här ämnet på det allvar det borde ha tagits. Jag vet att jag i min första text drog paralleller till hur vi pratar om Ryssland och desinformation, men att vi har svårt att förstå att samma typer av mekanismer kan ske även inom ämnen som rör mäns våld mot kvinnor. Och där tycker inte jag att man har tagit sitt ansvar. Hade man gjort det tidigare så kanske fler hade varit, ja, men dragit sig lite tillbaka och tänkt så här, okej, men är det här verkligen sant, det jag får se nu? Och jag tycker fortfarande inte att man har gjort det. Man har fortfarande inte liksom tagit det på allvar och gått till botten med vad det var som hände, hur det här kunde hända. Man har inte pratat med experter i tillräckligt stor utsträckning och räknat själv. Och det tycker jag man borde ha gjort med tanke på hur duktiga svenska medier är på att prata om desinformation och vikten av källkritik.
Kanske beror den här begränsade debatten på att, ja, men det, att man ser det som en kändisgrej, det är långt borta, det är ingen publicitetsskada vad vi i Sverige skriver om dem. Och
ja, men precis som publiken så hängde vi på kanske lite sent och det har accelererat efterhand. Lite så är det väl. Och vi kanske skulle ha granskat hårdare Depps advokaters strategi tidigt. De sägs ha använt den här Darvo. Vet ni vad Darvo är?
Nej.
Nej. Deny, attack, reverse, victim and offender relationship. Alltså att man ska förneka, attackera och sen svänga om på vem som är den utsatte och förövaren. Mm-hmm. Och det brukar vara väldigt framgångsrikt tydligen i juryrättegångar som här. Man brukar inte ha samma framgång med det när det är en domare. Då.
Men jag tänker, det är väl en sak, svenska redaktioner rapporterar det här som en nyhetsnyhet och man kanske inte lägger hela sin grävredaktion på detta så att säga.
Ja, men nu pratade tidigare om att vi hade en krönika för tidigt innan folk hade, publikmässigt innan folk hade hunnit bli intresserade.
Men finns det någon kvalificerad amerikansk nyhetsjournalistik som har kopplat greppet här?
Jag tänkte faktiskt på det att jag lyssnar ju på The Daily varje dag, alltså New York Times podd. Och de har inte haft något avsnitt om det här trots att det är den största rättegången i USA. Nej, och det tycker jag är rätt intressant hur beröringsskräcken för de här ämnena är så stor att inte ens The Daily, som ju har ganska korta, ganska edgy liksom vinklar ibland, där de bara kör, att de överhuvudtaget har låtsats om som att det här inte existerar. Och inte ens dagen efter att domen kom så hade man ett avsnitt om det. Det tycker jag säger en hel del om medias feghet när det gäller de här frågorna. Så det är verkligen inte bara svensk media som har misslyckats här.
Det kanske är någonting i den här historien som gör att vissa medier tycker att det känns för lågt, för trashigt på något sätt. Det är ju det beskrivs ju ett väldigt miserabelt missbrukar liv och det är konstiga saker som händer i deras relation. Och det är ju någon slags det är ju någon misär nästan som framkommer i rättegången. Och man blir bara deprimerad när man tar del av det. Att det känns för lågt på något sätt. Och då kanske inget som New York Times vill befatta sig med.
Johnny Depps nya Pirates of the Caribbean-film har ju satts på is. Och han har ju ersatt sin här Harry Potter-spin-off-filmerna han har varit med i. Och så det återstår väl att se vad som händer med deras karriärer nu. Mediamässigt så tror jag att det allra största i USA kommande dagar kommer att bli juryn. Och då är det så att domaren har beslutat att juryns namn ska hållas hemliga i ett år. Men jag gissar väl att någon av de här sju kommer att dyka upp i en amerikansk tv-show eller på TMZ innan dess och ge dels interiörer hur förhandlingarna gick men också berätta hur de då såg på Johnny Depp och Amber Heard.
Ja, jag skulle väl tro att bådas skådespelarkarriärer är allvarligt skadade om inte över. Vad tror du, Irena?
Nej. Jag tror att hennes liv kommer ju aldrig bli detsamma. Och alltså, varken privat eller professionellt. Jag tror hon är bränd för alltid. Jag tror att Depp kommer komma tillbaka och att den som tar tillbaka honom kommer ses som en modig yttrandefrihetshjälte. När det händer vet jag inte, men säkert snarare än vi tror.
Jag hoppas ändå på att liksom det progressiva Hollywood, att där kanske ändå man ser värdet att ta in Amber Heard som en slags markering. Men det kanske jag hoppas på för mycket. Men vad hände? Men hallå, brukar inte folk bara vara rädda för alla metoo-kvinnorna som jagar alla metoo-män så att säga? Vad händer med dem? Har de tappat kraft eller?
Ja, men jag tror att många har tappat kraft för att det har gått 5 år och man har fått mindre och mindre stöd och mer skit. Och de här kvinnorna orkar inte längre. Det är liksom inte...
Ja, men samtidigt hade ju MeToo i USA formidabla framgångar. Men jag tänker på Weinstein och det fängelse och så vidare och så vidare.
Jo, men det har ju återigen blivit så både i USA och Sverige att det enorma stöd som fanns för MeToo har ju sakta avtagit. Och det är de här bråkiga kvinnorna som alltid har varit bråkiga som återigen får dra hela lasset själva. Och många är ju också skadade och skärrade från den tiden som var 2017-2018 där man blev extremt publik, offentlig och fick stå till svars för saker man själv kanske inte alls hade att göra med. I Sverige hade vi ett sånt, eller flera sådana fall där kvinnor som var aktiva under MeToo har fått bära hundhuvudet för alla fel som medierna begick. Så jag tror nog att många har dragit sig undan lite för att de helt enkelt inte orkar.
Jag tror inte Amber Heard dyker upp i Netflix i alla fall. För när deras börskurs rasade här om veckan och de hade då tappat mycket prenumeranter, då var ju en av analyserna och kritiken mot Netflix att de hade varit för woke. Mm-hmm. Då tvärt emot en stor del av den amerikanska opinionen som inte vill ha det. Så att jag skulle gissa att de inte är de som är progressiva.
Om man gör succé nu med Ricky Gervais, nya show som hade premiär. Och den är inte speciellt woke. Den är väldigt rolig, men den är inte speciellt woke.
Det finns ju det sista man ska vara just nu är att vara woke. Om man vill komma någonstans. Så att anti-woke-rörelsen är stark. Om ni känner för att haka på så är det nu ni ska göra det.
Okej, men Irena, vi får helt enkelt önska dig lycka till då i framtiden. Nej, jag skojar.
I mitt lilla wokande som jag gör här på min kammare.
Ja, men du har ju en färsk bok på rull så att det går ju bra för dig onekligen.
Och nya krönikor i Expressen.
Ja, tack så mycket för att du var med och lägg ut och diskuterade Heard Depp-rättegången.
Tack snälla.
Tack Irena.
Tack, hej då.
Okej, Karin, på allmän begäran, fortsättning på succésegmentet. Veckans 3 hetaste mediasnackisar.
Ja, vad kul!
Förra veckans nyhet om Glenn Strömberg dök sen upp på klicktoppen här på en sajt nära oss utanför poddstudiofönstret.
Ja, du har det i dig fortfarande, Magnus.
Härligt när Expressen rewriter lägg ut. Men okej, till veckans nyheter. På tredje plats, stoppa pressarnas nyrekryteringar. Men egentligen kanske en som lämnar en tjänst på att stoppa pressarna. Daniel Nylén lämnar chefredaktörskapet enligt ett pressmeddelande som Dagens Media har rewritat faktiskt.
Ja, man undrar ju lite där, för han ska väl vara kvar då som ansvarig utgivare.
Ja, det ska han, men vem tar över?
Vem tar över? Kanske blir paret Shimoda då, som vi nämnde tidigare här i avsnittet.
Ja, det finns kopplingar där. Paret Shimoda jobbade ju på Hänt Extra förr och Daniel Nylén på Se och Hör och alla var inom Aller, så att de känner nog varandra. Men det blir inte, det blir Emma Andersson.
Emma Andersson, var det hon som vann Robinson som är ihop med den där hockeyspelaren?
Nej, det hade kunnat vara. Jag sprang faktiskt på hennes kille Henrik Zetterberg om kvällen. Otroligt dashing. Vad är det svenska ordet för dashing?
Flott skulle jag säga.
Ja, det får man säga. Iklädd vit kostym och välansatt skägg. Och otroligt trevlig Henrik Zetterberg. Men han sa ingenting om att hans Emma skulle ta över, stoppa pressen. Alltså, det är nog en namne till Emma Andersson. En av många.
En av många, det finns en annan.
Och apropå det, ny nyhetschef enligt pressmeddelandet. Per Nilsson.
Per Nilsson, också ett generiskt namn. Okej.
Okay. Ja, men en reporter som syns allt mer på Stoppa pressarna, som har dykt upp också apropå namn, det är Gittan Persson.
Gittan Persson, okej.
Okay. Ja, man säger Gittan va? Inte Gittan.
Nej, Gittan.
Jag är ju sämst i Sverige på uttal.
Ja.
Men då har vi den nya tion där då på Stoppa pressarna. Emma Andersson. Per Nilsson och Gittan Persson.
Jäklar vad han har anställt Daniel Nylén.
Ja, Gittan har ju bajlan på en del saker, men det är dock inte på de här fäderliga avslöjen och sånt, utan det är mer så här Benjamin Ingrossos nätter med en äldre man. Vet du vad det var för sorg förresten?
Nej, det var bara att han har gått och tagit ett glas med vad heter han, Andreas Weiss eller någonting.
Mm. Andreas Weiss är ju jämnårig med Benjamin Ingrosso.
Ja, ja, okay.
Det var om att Benjamin hade spelat in Stjärnan på slottet med, eller om det var Så mycket bättre med Plura Jonsson.
Ja, herregud.
Okej, tvåa på veckans hetaste mediesnackis.
Men kan vi bara vänta lite här. Men de här människorna, Gittan och Per Nilsson, alltså tror vi att de finns på riktigt, eller?
Men de skriver ju artiklar på Stoppa pressarna.
Ja, och då har stått i Dagens Media alltihop, eller?
Ja, då är det så.
Det har ju stått i tidningen, då är det sant.
Tvåa på veckans hetaste medienyheter. Göteborgsposten goes DN och utökar sitt rike. Ni vet, DN har ju kört in i Malmö med buller och bång och pressmeddelanden och sen Norrland, och nu gör då GP och dess ägarstampen samma sak. Man startar upp en Boråsredaktion och ska anställa sex. Och dessutom har man startat upp stampen nya satsningar i Mark och Härry, och GP är ju verkligen Västsveriges DN. Och det är tydligen den förre Schibsted-profilen och Kvällsposten chefredaktören som vi har jobbat med då, Magnus Ringman, som har en stor del av de här utvidgningarna. Visste du det, Karin?
Nej, vad spännande. Mm, men det är kul att de satsar nu. Kommer de att ha pressstödet kvar, eller? Eftersom att Svegfors har gått fram med slottamaskinen.
Och det bär oss till ettan på veckans hetaste mediasnackisar. Och det här är den tyngsta grejen. Och nu, håll fast dig, Karin, i stolen nu så att du inte ramlar baklänges.
Ja, jag är beredd.
Etta på veckans hetaste mediasnackisar. SvD nära mål med gedigna omvandlingen.
Det låter ju som något bra.
Det var rubriken på intervjun med Anna Careborg i Dagens Media, som är flitigt förekommande på listan den här veckan.
Mm. Ja, det var
vilken bomb! De är nära mål med den gedigna omvandlingen.
Ja, vilken underbar rubrik. Alltså, jag började nästan undra om den här gamla grejen som Dagens Media hade för att Bonnier-tidningar kunde köpa native-innehåll på Dagens Media.
Mm, det var då man såg Alexander Lydecker på så här snygga bilder och kunde lägga ut texten om allting bra som gjordes. Men det var ju betalt.
Det var betalt innehåll, ja. Men det där kändes väl lite mysko, så jag tror att det försvann. Utan det här är då redaktionellt innehåll, en jättelång artikel med Anna Careborg utan en kritisk fråga eller...
Ja, men ska man inte få ha en sån bild vart man blickar in mot framtiden och få berätta om allt spännande?
En gedigen omvandlingen. Jo, det kan man väl göra, men det är väl en sak då om vägen ser så där spikrak ut som det beskrevs i artikeln. Det beskrevs ju som att om man lanserat en förändringsplan för några år sedan dess har allt gått exakt enligt plan. Den här intervjun publicerades, då hade ju svenskans politikupplägg krackelerat efter att Annie Reuterskiöld plötsligt och hastigt och lustigt lämnade.
Klar för det?
För Dagens Nyheter. Inte ett ord om detta, och det var kanske så såklart intervjun hade gjorts innan, men då får man väl ställa några kompletterande frågor.
Du tyckte de skulle ta upp det där med att de kan tappa 40 miljoner i pressstöd.
Och den lilla detaljen som kom sen någon dag senare, att de kan tappa hela sitt pressstöd, det är ju en jättegrej och det kan ju vara helt avgörande för svenskans överlevnad. Men även efter den här bomben då hade avslöjats av medierna i P1, så låg den här totalt okritiska artikeln med Anna Carberg i topp på sajten på Dagens Media. Helt okommenterat med detta nya.
Men du tycker jag skulle fråga om de här 40 miljoner pressstöd som Tonchi Persson på medien avslöjade. Men i korridoren till mig så var det också lite inne på det här om att Anna Carberg berättade hur lite hon ville synas och hur hon som person var ointressant.
Mm, ja, det var också lite pikant med tanke på att de just nu har en stor reklamkampanj där Anna Carberg syns över hela Stockholm ensam på en affisch. Möjligtvis så kunde man ju fått en fråga, hur rimmar det här med er stora reklamkampanj som går just nu?
Ja, nej, men nu när du har klampat ut på nyhetsredaktionen, då vill jag ha konfrontativ journalistik. Jag ska faktiskt säga att jag tyckte intervjun var ganska trevlig, och man fick också reda på att Anna Carberg var enäggstvilling. Det visste inte jag om, så det visste faktiskt inte jag om, så jag googlade rätt och det måste då vara Lisa Carberg, creative director på Happy F&B, en byrå, jag tror att verkar vara hemmahörande i Göteborg, åtminstone Lisa Carberg, och det stämmer med ålder och massa, och vet du vad mer det stämmer på?
Nej.
Ja, hon ser exakt likadan ut.
Ja, såklart. Ja, jag är inte snabb idag, det är jag inte. Men ja, det var intressant att få läsa en chefredaktör som lägger ut texten om hur de jobbar och sådär. Men
jag tror vi kommer klippa bort det här överskylande.
Ska vi göra det?
Jag tror det. Det här var veckans Lägg ut med produktion och teknik av Johan Ljungqvist, och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Trevlig helg.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.